Idag är temat helgonen och imorgon så är temat vårt evighetshopp. Och jag ska försöka att inte hålla två predikningar, men jag ska försöka att sammanföra de där två temana ändå, helgonen och vårt evighetshopp. Från femte Mosebok, det 30:e kapitlet och från vers 19, så är det Mose som talar. Jag tar idag himmel och jord till vittne mot er att jag har förelagt dig liv och död, välsignelse och förbannelse. Välj då livet så att du och dina efterkommande får leva. Genom att du älskar Herren din Gud och lyssnar till hans röst och håller dig till honom. Detta betyder liv och lång levnad för dig så att du får bo i det land som Herren med ed har lovat att ge dina fäder Abraham, Isak och Jakob. Mose talar till folket strax innan han ska lämna dem och uppmanar dem. Han hade ju sett hur svårt Israels folk hade det att hålla sig till Gud. Det kom en massa andra saker. De ville gå sin egen väg med jämna mellanrum. Och så säger han, håll er till Herren. Det betyder liv för er. Välj livet. Välj Gud. Som överskrift på det kapitlet, om man har folkbibeln, så står det: hör Guds ord, det gäller livet. Och så är det i gemenskapen med Gud vi får uppleva det verkliga livet och det eviga livet. Några kapitel senare, femte Mosebok 34, så talar Gud om för Mose att han ska gå upp på berget där för att få se in i löfteslandet. Mose gick från Moabs hedar upp på berget Nebo på toppen av Piska mitt emot Jeriko. Där lät Herren honom se hela landet från Gilead ända till Dan och hela Naftali och Efraim som Manasses land och hela Juda ända till västra havet och Negev och Jordanslätten, det vill säga lågslätten vid Jeriko, palmstaden, ända till Soar. Och Herren sa till honom: detta är det land som jag med ed har lovat åt Abraham, Isak och Jakob när jag sa, åt dina efterkommande ska jag ge det. Jag har låtit dig se det med dina ögon, men dit in ska du inte komma. Och Herrens tjänare Mose dog där i Moabs land så som Herren hade sagt. Han begravde honom i dalen i Moabs land mitt emot Bet-Peor, men till denna dag har ingen fått veta var hans grav finns. Mose var 120 år när han dog. Hans ögon var inte skumma, hans livskraft inte försvunnen. Mose dog 120 år gammal. Varför? Han hade ju inte åldrats på ett normalt sätt, kan man säga. Hans livskraft var kvar, hans ögon var skarpa. Allting var ju fysiskt bra. Varför dog han då? Jo, därför att Gud hade sagt flera år tidigare, när Mose en gång i vrede, ilska, frustration, istället för att tala till klippan för att få vatten, hade han slagit på klippan. Gången innan hade Gud sagt att han skulle slå på klippan, det skulle komma vatten. Men nästa gång skulle han tala till klippan, därför att det skulle vara profetiskt. Klippan Kristus. Och en gång skulle klippan slås. Jesus hängde på korset, dog och uppstod. Men sen talar vi till klippan. Han ska aldrig mer slås. Och så fanns det en profetia i det. Och därför var det oerhört viktigt. Vi kan tycka att det där felet Mose gjorde var ju ganska litet jämfört med många av de fel du och jag har gjort. Och ändå så säger Gud till honom när det har hänt att det blir inte du som leder folket in i löfteslandet, det blir Josua. Ni höll inte mig helig. Och så var det viktigt att göra som Gud sa. Men när Mose hade utfört sitt verk så dog han inte av ålder, även om den var hög, utan han dog därför att Gud tog hem honom till sig och begravde honom. Så det var inte så att Mose missade den eviga härligheten på grund av det där felsteget. Men han fick inte föra folket in i löfteslandet. Och väldigt tydligt fick Mose ändå vara med på förklaringsberget, var Mose och Elia med Jesus och lärjungarna. Den text som vi hörde här, inledningen från Lukas 20, så var det så att saddukierna, det var den tidens liberalteologer. De hade så att säga, de hade hela gamla testamentet som vi säger, som Bibeln. Men det teologiska hämtade de ifrån Moseböckerna. Där tyckte de Moseböckerna, det var okej, men andra var så där lite grann. Och så tyckte de att de kunde inte läsa ut någonting om uppståndelsen i Moseböckerna. Och så förnekade de uppståndelsen. Och så tar de då, för att visa att de har rätt, så tar de den här lagen om svågerplikten och driver den till vansinne, kan man säga. Det var så här att i det judiska samhället var det väldigt viktigt att namnet och släkten bevarades. Och för att det där skulle fungera så var det så att om någon dog barnlös, och jag kan ta det som mig själv som exempel för att göra det åskådligt. Jag gifte mig, och om jag hade dött barnlös, så även om min bror hade varit gift, så skulle han gjort min fru med barn. Och det barnet skulle då räknas som mitt barn. Och det gjorde man för att alla skulle ha barn som sen också skulle försörja dem. Då skulle ju det barnet försörja min fru. Jag fanns ju inte längre kvar. Så det fanns en social aspekt i det hela för att det där skulle fungera. Och sen så vill då saddukeerna visa att det här kommer ju inte att fungera i himlen. Alltså finns det ingen uppståndelse. Och så säger Jesus att ni far vilse. Om man läser från Matteus, så är Jesus så ordnad, så han säger till och med att ni får vilse därför att ni varken förstår Guds kraft eller begriper skriften. Det var prästerna, och de begrep sig inte på Bibeln, säger Jesus till dem. Och så tar Jesus ett exempel för att visa just ifrån Moseböckerna som de sa att de trodde på. Där tar han exemplet hur Gud talar till Mose i den brinnande busken, och så säger han att Gud är Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Och han är inte Gud för döda utan för levande, ty för honom är alla levande. Och så visar han just ifrån Moseböckerna som de sa att de trodde på, att uppståndelsen är med redan i Moseböckerna. Och så finns vårt evighetshopp med tvärs genom hela Bibeln. I Romarbrevet 1 och 7 så skriver Paulus: jag hälsar er alla Guds älskade som bor i Rom, hans kallade och heliga. Nåd vare med er och frid från Gud vår far och Herren Jesus Kristus. Nu kommer jag inte ihåg vilken psalm det är, men det är, i en av psalmerna i Saltaren så står det om Guds folk som det heliga. Annars är det ett uttryck som kommer först i Nya testamentet. Och Paulus, han skriver till det heliga i Rom. Om vi tar en engelsk bibelöversättning: to all in Rome who are loved by God and called to be saints. Till alla i Rom som är kallade av Gud, kallade att bli helgon, skulle kunna översättas. Eller heliga, som den svenska bibelöversättningen har. När vi hör helgon så finns det en risk att vi kopplar in det lite mer på den katolska kyrkan som har helgonförklarat vissa personer. Men när Bibeln talar om helgon eller heliga så är det alla de som tror på Jesus Kristus som är heliga eller helgon. Och så blir det väldigt tydligt när vi läser Bibeln att du och jag är kallade att vara heliga eller att bli heliga. Båda tempusen finns med där. Vi är heliga när vi är kallade, men det handlar också om en tillväxt, andlig tillväxt, för att bli mer och mer lika Jesus Kristus. I Efeserbrevet ett och två. Från Paulus, genom Guds vilja, Kristi Jesu apostel, till de heliga som bor i Efesos och tror på Kristus Jesus. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Till de heliga som bor i Efesos och tror på Kristus Jesus. Tror du på Jesus Kristus så är du helig. Och tror du inte på Jesus Kristus så är du inte helig. Men det handlar inte om att du måste ha en färdig tro, för det får vi inte här på jorden. Det är styckvis. Och ibland tvivlar vi, och ibland funderar vi, hur fungerar det här, hur håller det här ihop? Men tror du på Jesus Kristus så tillhör du de heliga. Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God, to the saints in Ephesus, the faithful in Christ Jesus. The faithful kan betyda det rättrogna. Det rättrogna på Jesus Kristus, det är de heliga. Inte de som alltid handlar rätt, för det gör vi inte. Och skulle vi gå tillbaka, de som har blivit helgonförklarade i en annan kyrkotradition, så handlar inte de alltid rätt heller. Vi brister alla på olika sätt här i livet. Vi misslyckas, vi försöker, och så får vi erkänna att ibland är vi inte ens riktigt beredda att försöka. Men även om vi försöker så faller vi ändå. Och så blir det väldigt tydligt att vi är inte heliga därför att vi har gjort en massa bra gärningar, utan vi får tillräkna oss Guds helighet. Vi är heliga därför att vi tillhör honom. Första Korintierbrevet 15. Bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er, som ni tog emot och som ni står fasta i. Genom evangeliet blir ni frälsta om ni håller fast vid ordet som jag förkunnade. Annars var det ingen mening med att ni kom till tro. Jag förde vidare till er det allra viktigaste, det jag själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna och att han visade sig för Kefas och sedan för de 12. Därefter visade han sig för mer än 500 bröder på samma gång. De flesta av dem lever än, även om några har insomnat. Sedan visade han sig för Jakob och därefter för alla apostlarna. Allra sist visade han sig också för mig, som för ett ofullgånget foster. Paulus talar om för församlingen i Korint hur Jesus uppenbarar sig efter sin död, för att det inte ska vara någon tvekan att han har uppstått. Genom evangeliet blir ni frälsta om ni håller fast vid ordet som jag förkunnade. Det var ungefär samma sak som Moses sa till folket innan de fick gå in i löfteslandet, innan han lämnade dem. Håll er till Gud, håll er till hans ord. Det innebär liv. Och så säger Paulus, om ni inte håller er kvar vid det här så var det meningslöst ni kom till tro. Och så bevisar han för dem. Och så kan vi tycka, varför räknar inte Paulus upp kvinnorna som han visade sig för? Ja, hade det varit i vår tid så hade han gjort det. Men kvinnor dög inte som vittnen vid en rättegång vid den tiden. Alltså var det fria män han visade sig för. De som inte dög som vittnen behövde Paulus inte räkna upp här, för han vill bevisa för församlingen i Korint hur många det var som kunde vittna om att Jesus hade uppstått. Och bland dem var också Jesu bröder som inte alls trodde på Jesus innan han hade uppstått, men som kommer till tro och är med i församlingen. Och så var det omskakande för många. Fortsatt i Första Korintierbrevet 15 från vers 17. Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är fortfarande kvar i era synder. Och i så fall är det som insomnat i Kristus förlorade. Om det bara är för detta livet vi har vårt hopp till Kristus, då är vi det ömkligaste av alla människor. Men nu har Kristus verkligen uppstått från de döda som förstlingen av de insomnade. Eftersom döden kom genom en människa kom också de dödas uppståndelse genom en människa. Liksom alla dör i Adam så ska också alla göras levande i Kristus. Men var och en i sin ordning, Kristus som förstlingen och därefter när han kommer det som tillhör honom. En del, när Paulus skrev så trodde han att Jesu återkomst var ganska nära. Och så skriver han, en del har dött, de kommer att uppstå. Och en del kommer att möta honom. Och så har kyrkan i 2000 år hävdat att Jesus kommer snart. Och snart ur Guds perspektiv, det vet vi inte riktigt. Och om vi hinner dö, som de tre som vi nämnde här tidigare, eller om du och jag får möta Jesus utan att ha dött, det vet vi inte. Men vad det handlar om är att du och jag, vi ska vara beredda att möta honom, oavsett om det blir via en död eller att vi får se honom komma på himlens skyar. Och så vill Paulus gång på gång understryka till församlingarna att Jesus ska komma tillbaka och att vi ska få möta honom ansikte mot ansikte. Vårt evighetshopp var verkligt för Paulus och Gud vill att det ska vara verkligt för dig och mig. I första Thessalonikerbrevet, det fjärde kapitlet och från vers 13. Bröder, vi vill att ni ska veta hur det blir med dem som har insomnat så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått så ska Gud på samma sätt genom Jesus föra fram de insomnade tillsammans med honom. Vi säger er detta enligt ett ord från Herren. Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före de insomnade. När en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv komma ner från himlen och det som har dött i Kristus ska uppstå först. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland skyar tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. Paulus uppmanar församlingen att trösta varandra med att Jesus ska komma tillbaka. Ibland har det predikats och även kristna har nästan blivit rädda för att Jesus ska komma tillbaka. Och då är det fel. Nej, vi ska trösta varandra. Och så börjar han där avsnitt med att säga att vi ska inte sörja som de andra, det som inte har något hopp. När vi förlorar en nära anhörig så sörjer vi. Och det är naturligt. Det är en saknad för den person vi har mist. Men det är en oerhörd skillnad att sörja med hopp eller sörja utan hopp. Och så ska vi inte sörja som de som inte har något hopp. Vi får sörja, vi får känna saknad, men vi ska inte sörja som de som inte har ett hopp. Utan vi ska påminna oss om hoppet och att vi ska ses igen. Det är du och jag som är kallade och heliga som har ett äkta evighetshopp. Och det är inte vår helighet det handlar om, utan om Guds helighet som kommer oss till del i Jesus Kristus. En liten bok, Börja be på nytt, så läste jag häromdagen ett kort avsnitt. Ditt hjärta är allt du kan ge honom. Du kan inte ge honom ett helgonhjärta, åtminstone inte förrän du själv blir helgon. Och du kan endast bli helgon genom att ge Gud ditt hjärta. Du och jag, vi blir heliga, vi blir helgon när vi ger Gud vårt hjärta. Och så är det det han vill ha. Eventuella goda gärningar som vi hoppas på blir frukten av att vi har gett oss åt Gud. Det är inte så att vi förtjänar att vara Guds därför att vi har gjort goda gärningar. Och när Amerikas slavar sjöng When the saints go marching in, så handlar det inte om några helgon som har blivit förklarade heliga, utan de sjöng om sig själva. When the saints go marching in, när helgonen tågar in, då vill jag vara med. Då vill du vara med. Och så är helgonen inte de där som vi ofta lyfter upp på piedestal, utan helgonen är du och jag, därför att vi får tillräkna oss Jesu Kristi helighet. Tack Jesus Kristus för att vi i all vår brist får tillhöra dig. Herre, ser du sorg och bekymmer och olika saker som drabbar oss här. Du ser personer vi alla saknar på olika sätt. Men tack för att du vill vara med oss i sorg och saknad, men du vill också vara med oss i glädje. Och hjälp oss att leva med ett levande hopp om att vi en gång ska ses. Och tack för att vi en gång ska få möta dig ansikte mot ansikte. Hjälp oss att trösta varandra med de orden. Amen.